Sådär. God förmiddag, kära församling. Är det någon här som vet hur gammal den absolut äldsta texten från Nya Testamentet är som man har hittat? Är det någon som har en aning? Bibeln skrevs ju, man vet inte exakt, alltså det skrevs ju av eller Nya Testamentet skrevs ju av Paulus och Matteus, Markus, Lukas, Johannes, som ni vet. Men man har ju inga originaltexter kvar som man har hittat, eller hur? Men så det finns ju några kopior av okej. Där har vi svaret. 125 efter Kristus, det är vad man tror. Det är i alla fall den tidigaste gissningen. Var det en gissning, Stefan, eller har du googlat? ja. Och då finns det Då fick jag för mig säga, jag ska kolla vilken text är det som de har hittat. Som är den, som de tror i alla fall, är den absolut tidigaste texten som finns. Bevarad. Ja, ta vi det lugnt här, Stefan. Ja, för jag tänkte så här att kan det vara så, man är ju pingstvän, så därför tänker jag att Gud har säkert en mening med det. Att han har bevarat just den texten som den absolut äldsta av någon anledning. Det kanske inte är så, det kanske bara är ren slump. Men jag tänker så. Det kanske finns en anledning till att det är den absolut äldsta texten. Så jag bestämmer för jag måste kolla vilken det är. Och om vi får upp en bild på den. Bild, kära bildtekniker. Där har vi den. Det här är den absolut äldsta nytestamentliga texten som finns. Kan ni se vad det står? Om vi tar nästa bild här. Det här är den text som är på ena sidan. Om ni läser det här. Är det någon som skulle kunna gissa vad det är för text? Känner ni igen liksom orden? Någon som vågar sig på en gissning förutom Stefan? Känner ni igen sammanhanget på något sätt? Är det någon som anar? Om vi tittar på andra sidan då. Någon som vågar sig på en gissning. Vad skulle det här kunna vara för text? Ni har redan fått en ledtråd från Stefan. Det är Johannes. Och Per har också sagt någonting i början av gudstjänsten, eller hur? Vad tror ni det är för sammanhang? Har vi en gissning? Pontius Pilatus. Det är rätt. Det är från när Jesus och Pontius Pilatus pratar med varandra. Innan korsfästelsen. Och här är bara lite kuriosa fakta, kan vara intressant för någon, om den här texten. Den kallas för Johannesfragmentet, skriven på papyrus. På ena sidan är det Johannes kapitel 18, vers 31-33. Och på andra sidan är det kapitel 18, vers 37-38. Den här lilla, pyttelilla papyrusbiten hittades på en marknad i Egypten på 20-talet, för 100 år sedan. Och köptes av någon professor eller någonting, jag vet inte, som har det. Och nu finns det på ett museum någonstans i England, tror jag. Och man tror att den är alltså den absolut äldsta, bara ett par år efter att Johannes dog egentligen, som den här kopierades då av hans text. Ja, ska vi då titta på vad det faktiskt står och vad vi kan lära oss från den här allra tidigaste bibeltexten som vi har bevarat? Då står det så här då. Det är det här bibelordet som finns där. Pilatus sa till dem: ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa: vi har inte rätt att avrätta någon. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: så du är judarnas kung? Den här texten är alltså den absolut äldst bevarade texten som finns från Nya Testamentet. Och jag vill att du, nu när jag börjar liksom gå igenom den här texten lite, tänk dig in nu att du skulle få stå inför Jesus och få prata med honom. Vad skulle du säga då? Om du fick den möjligheten. Och få stå ansikte mot ansikte med Jesus. Du kanske inte visste, om vi då, Pilatus förstod ju inte vem Jesus var, men om du tänker att du skulle få den chansen, vad skulle du säga? Vad skulle du göra? Hur skulle du bete dig? Och så vidare. Om du får tänka på den en liten stund. Om du visste sanningen om dig själv, hur Gud ser på dig, hur skulle det påverka dig? En annan frågeställning jag vill att du ska ha med dig. Om du visste sanningen om dina problem, hur skulle du se på dem? De här tankarna vill jag att du ska ha med dig i den här predikan nu. Därför att det är det som Pontius Pilatus är med om. Men om vi går tillbaka in i texten nu då. Då står det alltså i början så här att Jesus ställs inför Pontius Pilatus. Det är judarna står det. Alltså, Jesus var ju själv jude, så jag menar, det är inte judarna i allmän bemärkelse, utan det judiska ledarskapet vill ställa Jesus inför rätta av Pontius Pilatus och liksom korsfästa honom. Det är vad de vill. Så de har alltså fått hjälp av Pontius Pilatus, romerska vakter, för att fånga Jesus. Han har tillåtit om det. Och de har tagit honom och nu så dumpar de honom till Pilatus. Och liksom det judiska ledarskapet i princip säger, döm nu honom till döden. Kom igen nu liksom, Pilatus. Gör det du ska. Och det står i texten där i kring att det judiska ledarskapet vill inte gå in i pretoriet. Alltså det romerska palatset. För att då skulle de ju orena sig. Och det är en liten intressant detalj som jag vill bara nämna i förbifarten. Det finns ingenting i Bibeln som säger att judar blir orena om de går in på ett romerskt hus eller något sånt. Men fariseerna hade ju fått för sig det. På grund av deras traditioner. Så det de egentligen gör, det är att de vill inte bli orena genom att gå in hos en hedning. Men de har inga problem med att låta en oskyldig dömas till döden. Är ni med? Vilket hyckleri. Och det här vill jag att man ska ha med sig. Därför att det här är någonting som vi frikyrkliga har en tendens att hamna i. Vi kan få för oss att vi får inte låta den här personen bli medlem i församlingen på grund av den här lilla detaljen. Men den här synden kan vi göra utan att tänka speciellt mycket på det. Är det någon som känner igen tankegången liksom? Jag tror att man ska vara lite försiktig med de här bitarna. Och vara lite sådär, tänka på hur man själv beter sig innan man kritiserar andras synder så att säga. Som kanske mycket väl är synder, men vänd blicken mot dig själv först liksom. Men det gjorde i alla fall inte det judiska ledarskapet här. De ville inte orena sig själv, men de har inga problem med att döda en oskyldig människa. Vilket är minst sagt märkligt. I alla fall. De säger då till Pilatus, vi har inte rätt att döda någon på det här sättet. Det är inte riktigt sant. Därför att, alltså visst var det så att romarna ockuperade ju Judén och Galileen och så. Och det var Pontius Pilatus som var chefen över det. Han var ståthållare och allt det där. Men romarna tillät judarna att ha visst självstyre. De fick ha sitt tempel. De fick ha sina judiska religiösa ledare. De fick göra sina grejer. De fick faktiskt till och med döda. Det finns en lag. Alltså om någon missbrukade eller vanhelgade templet i Jerusalem, då fanns det en romersk lag, då fick de faktiskt döda den. Och det de gjorde på det judarna sätt att döda, det var genom stening. Men Jesus hade ju sagt att han skulle dö genom att hängas upp på trä. Så här är profetiskt liksom. Jesus skulle inte dö genom stening. Han skulle dö genom korsfästelse. Men sen är det också så här att förmodligen tänker judarna så här att det finns en gammal profetia i Moseboken att den som hängs upp på trä är under Guds förbannelse. Och förmodligen tänker de, om romarna får döda Jesus så hamnar han under Guds förbannelse, för de kommer hänga upp han på ett trä. Och de vill att Jesus ska drabbas av Guds förbannelse. Men vi som vet, vi vet ju att Jesus ville ta på sig Guds förbannelse, eller hur? Eller hur? För vår skull. Så Jesus var väl medveten om att han ska ta Guds förbannelse över synden på sig själv. Och bära den på korset. Och det här är någonting som jag tycker är så intressant, att Gud kan alltid vända våra fienders attacker mot oss till sin egen fördel. När du ser på dina problem, Gud kan vända dem till din fördel. Be över det så kommer Herren visa dig. I alla fall. Sen står det då att de håller på att tjafsa lite. Det judiska ledarskapet och Pilatus. Och Pilatus går in igen till Jesus och börjar prata med honom. Och då står det så här i vers 34. Jesus svarade: säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: jag är väl inte jude. Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte ska utlämnas till judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det som Jesus svarar på här är att när Pilatus går in igen till Jesus så frågar han så här: är du judarnas kung? För de judiska ledarskapet anklagar dig för det. Och ni ser att jag har med mig en pinne här. Det är så här att Pontius Pilatus, han påminner mig om mig själv. Därför att om ni är en förälder, har ni någon gång hört era barn bråka om något helt oväsentligt? Är det någon som känner igen sig i den upplevelsen? Ni sitter hemma i soffan, kollar på TV eller läser er en tidning och vill inte göra någonting annat än att kolla på TV eller läsa er en tidning. Och så bråkar de, barnen, och du hör och låtsas som att nej, men jag hör inte. Men de fortsätter och jag tänker, de får lösa det där. De får reda ut sina problem. Någon gång måste de ju lära sig att liksom bråkas också. Jag kan inte lägga mig i allting. Och så eskalerar det, blir värre och värre. Och till slut, som förälder, så inser du, okej, liksom, jag får väl paus. Jag får väl, vad är det ni bråkar om? Liksom. Och så är det naturligtvis att Amelie har tagit Konrads pinne. Därav att jag har en pinne här. Och jag tittar på den här pinnen. Ja, kan hon inte få din pinne? Vad är problemet? Det är bara en pinne. Och så ser man hur Konrad lyser och liksom, nej, det är inte en pinne. Det här är ett svärd. Det här hittar jag i den magiska skogen. Det är gjort av guld. Och det här är det enda svärdet som kan döda monstret. Du förstår inte. Ja, men ni får inte ha mitt svärd. Ja, okej, okay, liksom. Visst, du kan få. Men då så skriker Amelie, men jag vill också. Och så håller de på så där. Och jag som förälder försöker liksom hitta någon slags lösning. Och där i tänker jag Pilatus. Det judiska ledarskapet, de vill inte ha Jesus som sin messias. Och så springer han, okej, okay, och då tänker Pilatus, okej, okay, då får ni ett par romerska vakter, gå ut och ta honom då. Bara jag slipper lösa det här. Jag vill inte ha med det att göra. Jag har ingenting emot den där Jesus. Men visst, tar ni honom då. Och så kommer de med honom. Och så står han där med Jesus. Och han säger liksom, eller frågar Pilatus, vadå, är du kung då? Ja, liksom. Och så svarar Jesus så här. Men Jesus, hjälp mig lite. Jag vill inte döda dig. Men jag vill inte bråka med judiska ledarskapet heller. Kan vi inte liksom... Och så får Pilatus gå fram och tillbaks mellan dem, in och ut, in och ut. Och så säger han till det judiska ledarskapet, men jag ser inget fel på Jesus. Döm honom ni liksom. Jag vill inte blanda mig i helt enkelt. Låt mig vara. Men till slut, det där bråket löser sig inte av sig självt. Den där pinnen är viktig. Jesus släpper inte Pilatus. Jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är liksom, när du får stå där inför Jesus, då kan du inte smita undan. Det kommer bara bli värre. Han släpper inte förrän du har svarat liksom. Vem är han liksom, för dig? När du hör den här predikan, nu kommer du inte undan längre. Du måste bestämma, vem ska ha den här pinnen? Och det är det som Pilatus drabbas av. Och det är som att man nästan känner i tonfallet på något sätt. Pilatus försöker lösa det här. Ja okej, okay, vem är du då? Säg vem du är så vi kan skynda vidare. Och så svarar Jesus och så liksom, vadå, jag vill inte juder. Håll inte på med, alltså. Och bakgrunden är ju så här att det Pilatus var rädd för, det var judiska upprorsmän. Alltså det var Pilatus faktiskt på riktigt rädd för. Alltså de var han tvungen att straffa och döda och korsfästa. Ingen snack om den saken. Är det något romarna ville stävja så var det ju uppror. Liksom. Det var därför de hade sina soldater där. Och judarna var notoriskt upproriska. Så han var bekymrad över den saken. Men om Jesus bara var en religiös ledare och det är ett internt tjafs mellan judarna, det ville han inte lägga sig i. Han ville hålla sig väl med det judiska ledarskapet och hålla judiska upprorsmän borta. Och nu står han inför Jesus och försöker reda ut här. Det judiska ledarskapet försöker säga till Pilatus, han är en upprorsman. Du måste döda honom. Och Pilatus, okej. Och frågar, är du en sån här kung som de säger? Och så svarar Jesus, mitt rike är inte den här världen, Pilatus. Om du hade varit det, då hade vi kämpat liksom. Då skulle du bara veta liksom, vad jag hade kunnat göra om jag hade velat ta tronen. Liksom. Vi vet ju vem Jesus är. Hade han velat så hade han ju kunnat komma med en ängla här och tagit Jerusalem hur lätt som helst. Om du bara visste, Pilatus, vad jag kunde gjort om jag hade velat. Liksom. Jag är en kung. Men mitt rike är inte den här världen, säger han. Och så säger Jesus, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om dig, om mig? Jesus, in i det sista, in i döden. De sista personerna han får prata med. Han försöker leda dem till frälsning. Det är som att Jesus erbjuder Pilatus. Frågar du för att judarna vill veta det? Eller frågar du för din egen skull? Vem säger du att jag är, Pilatus, liksom? Det är som att Jesus verkligen, han försöker hjälpa Pilatus att bli frälst, tror jag. På baksidan av det här papyrusfragmentet så står det så här då. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem, jag finner honom inte skyldig till något brott. Ja, här har vi återigen Pilatus som på något sätt bara försöker få undan det här problemet. Han vill inte bråka med judarna, han vill inte bråka med Jesus. Han vill bara fortsätta sköta sina grejer liksom. Han vill inte ha något problem. Men han står där inför Jesus. Och måste ta ställning. Innan jag blev pastor. Så jobbade jag som väktare. Och jag jobbade på ett ställe som väktare. Och då hade jag en vaktchef. Och vi jobbade ihop ibland. Ni vet, man åker, om det var farliga grejer så åkte man tillsammans. Eller om det var något problem så ringde jag han. Och ni vet, en vaktchef. Och så var vi en gång vid lunchkafeterian där i på kontoret. Och så jag hade varit ute på någon rond och gjort någonting och han hade väl gjort något och så käkade vi ihop. Och så gick han och gjorde ordning sin mat. Och då började han harva på om med väktarjargongen om de där zigenarna. Han börjar snacka om zigenarna som han alltid fick fånga och gripa. Han börjar prata om hur varenda zigenar kvinna har med sina stora kjolar. De har alltid där, det har de för att de ska kunna plocka på sig grejer som de snor in i affärerna. Och så börjar han så här, snacka på det här diskriminerande sättet. Och ni som känner mig, ni vet exakt vad jag gjorde då, eller vad jag tänkte då. Nu vet inte om ni känner mig så väl. Men jag var tyst. Och så lät jag han snacka på. Och låg lite tyst för mig själv inombords. Tänkte det här skulle bli kul. Så var han färdig. Med sitt skitsnack om zigenare. Tittade på honom. Och sa jag. Min fru är rom. Så var jag helt tyst. Bara tittade på honom låg lite. Och man ser hur liksom färgen förändras till röd. Och han inser vad han har gjort. Han går och sätter sig igen. Tyst och skäms. Och det där tänkte jag på när jag tänker på Pilatus. Hur, om vi inte vågar bekänna oss till Jesus när vi får chansen. Då kommer Jesus skämmas för oss. Inför sin fader. Men när du har chansen, när du står där inför Jesus, när du går till judarna, till det judiska ledarskapet och säger liksom, jag tror han är oskyldig. Och de insisterar, nej men han ska dödas. Här var Pilatus chans att stå för någonting, att våga säga sanningen och att våga bekänna. Jag tror att Pilatus någonstans förstod, den här Jesus är inte vilken upprorsman som helst. Han är inte vilken pajas som helst. Han är vad han säger. Jag tror att Pilatus förstod det. Och han hela tiden försökte säga till judarna, jag vill inte döda honom. Han är oskyldig. Men fick gå tillbaka hela tiden. Han vågade inte stå upp för att Jesus är sanningen. Jesus är Herren. När det väl kom till kritan. Så sa han, okej då. Liksom. Döda honom då. Liksom. Och det mötet med Jesus vill jag att vi alla någonstans ska få. Att stå inför honom och bekänna honom. Du är min Herre. Och jag bekänner mig till dig. Jag tror på dig Jesus. Och även om hela världen är emot mig. Så kommer jag aldrig förneka dig Jesus. Och när folk pratar illa om dig. Om min tro, om vad det nu kan vara. Då kommer jag våga säga. Jag tror på Jesus. Du får gärna prata illa om mig. Du får diskriminera kristna om du vill. Det är ditt val. Men jag är kristen. Jag står för det. Jesus har frälst mig. Och jag tror på honom. När det väl kommer till kritan. Vad svarar du då? Liksom? Pilatus föll på målsnöret. Liksom. Han vågade inte. Men jag tror att han ville innerst inne. Man märker någonstans att han hela tiden söker, frågar Jesus. Liksom. Sen i alla fall så säger han till slut till Jesus då, vad är sanning? Liksom? Och då vill jag säga till dig som avslutning här. Det finns en verklighet som är verkligare än den verklighet vi lever i. Det finns en sanning som Pilatus började ana om Jesus när han fick stå inför honom. Han började förstå. Han såg på Jesus. Nej, han är ingen upprorsman. Nej, han är ingen pajas liksom. Han är inte vem som helst. Han försökte verkligen säga det till judarna, men nej. Det finns en verklighet som vi lever i, som är verkligare än det vi ser runt omkring oss. Hela tiden så kommer Bibeln tillbaka till det här. Det finns en verklighet om dig. Det finns en verklighet om vem Jesus är. Han är inte bara en judisk snickare. Liksom. Han är inte bara det ena med det andra. Han är vår Herre. Han är universums konung. Det här ständigt återkommande i Bibeln är att den här andliga verkligheten gör sig påmind. Exempelvis när Elisa, det är en arameisk armé som har kommit mot Elisas by där han befinner sig. Och en tjänare får se den här stora armén. Känner ni till den här berättelsen? Och då blir han livrädd. Men så säger profeten Elisa, du behöver inte vara orolig. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och så ber han till Gud att öppna tjänarens ögon. Och så får han se den andliga verkligheten som var där. Nämligen en hel armé av eldhästar eller vad det var. Liksom. Jag kommer inte ihåg exakt. Men han fick se den andliga verkligheten som finns runt omkring oss. När en ängel kommer till Gideon. Och Gideon gömmer sig för att han är rädd. Och så kommer det för midjaniterna. Och så kommer en ängel och säger till honom. Du tappre krigare, liksom. Gud är med dig. Och Gideon tittar på sig själv och liksom, jag? Skojar du med mig? Liksom. Nej, jag är den minsta av alla. Liksom. Och ängeln får säga, nej, Gud är med dig. Var modig, stark, gå nu och gör Herrens verk. Se inte på dig själv som en liten fegis. Det finns en andlig verklighet om dig. Och visst är det lätt hänt att vi ser på oss själva på det sättet som Gideon gjorde. Vem är jag? Hur ska jag kunna göra någonting för Gud? Du förminskar dig själv när du säger så. Gud är med dig liksom. David och Goliat. Ja, men en stor jätte som mänskligt sett var en jätte och så utmanar Israel på en duell. Liksom. Och ingen vågar för att alla förstår att det går inte. Hur ska vi kunna besegra en jätte? Det går inte. Nej, det är sant. Mänskligt sett är det sant. Men för den som har andliga ögon och kan se på jätten Goliat så är han ingenting jämfört med Gud. Och det är som att den lille David kunde se det. Han kunde se att går jag i Guds namn så kan jag besegra den här jätten. Hur ser du på dina problem? Hur ser du på dig själv? Och framförallt, hur ser du på Jesus? Jag vill lyfta fram några, ni kan få hjälpa mig om ni vill, men några grejer här liksom. Jag gjorde en sån här ordmoln. Vad Bibeln, ett par biblor, bara ett par stycken liksom. Vad säger Bibeln om dig? Bara så att vi ska få liksom, veta vad vi pratar om. Det står att du är förlåten, du är utvald, du är nyskapelse, du är Kristi medarvinge, du är rik på allt, du är helig, du är älskad. Du är frälst. Du är jordens salt. Du är världens ljus. Är ni med? Man kan fortsätta liksom. Hur Bibeln beskriver dig. Som ett Guds barn. Liksom. Fatta vem du är i Kristus. Fatta vilken position du har fått. I den andliga verkligheten. Ser vi den? Nästa. Sanningen om dina problem. Det här skulle man kunna ha en helt egen predikan om. Men jag valde, det förekommer typ 4 gånger i Bibeln tror jag. Där det står, alltså mänskligt sett är det omöjligt. Men så står det, men för Gud är allting möjligt. Ingenting är omöjligt för Gud. Det är den andliga verkligheten om dina problem, skulle jag vilja säga. Det är den andliga verkligheten om din sjukdom. Ge inte upp hoppet om att få bli helad. Ge inte upp hoppet om din ekonomi som har gått i kras. Ge inte upp hoppet om dina drömmar. För då blir du förvärldsligad. Och du är inte en sån. Du är en himmelsk präst från Herren. Alltså, Gud har gjort dig till en präst i Guds rike. Du är en kung. Du är älskad. Du lever i nåd. Alltså allt möjligt. Se inte på dina problem som omöjliga, för det gör inte Gud. Sanningen om Jesus då. Vem är det som Pilatus stod inför egentligen? Han började ana liksom. Det är ordet. Det är herden. Det är Gud själv. Det är hörnstenen. Det är sanningen. Det är sonen. Människosonen. Morgonstjärnan. Messias. Immanuel. Listan kan göras hur lång som helst liksom. Vem är den där Jesus som vi har fått lära känna? Det är Herren. Det är Herren Gud själv liksom. Ja, nu tror jag att jag ska avsluta här. Vi ska be en frälsningsbön tillsammans, tänkte jag. Därför att det som fattades Pilatus, det är att få ta ställning. Det är att få säga till Jesus, okej, jag tror på dig. Du är inte vem som helst. Och jag vill bekänna mig till dig. Och den chansen ska du få göra idag. Att ta ställning. Om du aldrig någonsin har gjort det förut, så kan det få bli första gången idag. Om du har gjort det varje morgon sedan du blev frälst, så är det en härlig sak att få bekänna. Att Jesus är vår Herre. Är ni med på det? Ja, den här frälsningsbönen läser jag med alla personer som ska döpa sig i våran kyrka. I förberedelserna. Så att man någon gång ska få uttalat orden. Att man tror på Jesus. Så jag tänker att det ska vi göra nu också. Och jag kommer säga först. Och sen säger ni efter. Och sen säger jag nästa ord. Och så säger ni efter. Okej? Är ni med på det? Vi provar. Och nu ser vi det här. Som våran bekännelse. Nu tänker du att du står där inför Jesus. Du tänker, du är som Pilatus liksom. Men nu ska du få chansen att få säga. Nu ska du inte som Pilatus smita undan ansvaret. Smita undan och ta ställning. Utan få bekänna. Det som våran tro handlar om. Jesus. Jag tror på dig. Och bekänner att du är min Herre och frälsare. Förlåt mig för mina synder. Och lär mig att följa dig. Amen. Amen. Om du inte har bekänt den här bönen någon gång förut, så vill jag berätta för dig att du har blivit frälst idag. För att få ta emot Jesus och få ta ställning för honom. Och må den liksom bekännelsen få finnas kvar. Även när du möter motstånd från människor som inte delar den synen på Jesus. Och stå fast i den tron liksom. För den kommer bära dig ända in i himlen. Den bekännelsen. För så stor är vår Gud.